så sorgligt. Damallsvenskan är slut.
För säsongen. Podden är inte slut än. Nej, välkomna säger vi till veckans avsnitt. Jag som säger det heter Anna Rydén, med mig i studion Makoto Asahara. Hur känns det att jag är tillbaka här den här gången?
Alltså det, äntligen sitter man inte helt ensam i den här studion. Alltså den är jättefin, den relativt nybyggda studion här på, i Aftonbladet huset. Men det är inte roligt att sitta här själv, så är det inte.
Nej, vi ska ta och snacka lite om säsongen som har varit, galan som väntar och att serien faktiskt blir en profil fattigare efter den här säsongen. Vi får se, det är väl kanske några fler som försvinner och slutar vad det lider. Men ja, en trotjänare lämnar som vi kommer med oss om en liten stund. Men med det, i lördags så avslutades serien. Jag var på plats på Stockholms stadion, iskallt var det ute. Hade igång x antal matcher på skärmen samtidigt och du, det hände en hel del.
Ja, jag hade satt inte på någon arena utan hade bara x antal skärmar framför mig, men det räckte ju gott och väl för det small ju överallt hela tiden. Och då var det ju den här kampen om tredjeplatsen som var det som var det spännande. Det har vi pratat om förut och så vidare. Och när Kristianstad gör sitt mål där i början, tänker jag, ah, men nu har de greppet här, nu har de fått det här tidiga målet. Och sen bara vänder allt på en gång. Piteå kvitterar, Eskilstuna gör mål samtidigt mot Häcken. Jaha, nu är det Eskilstuna i förarsätet plötsligt, vad hände här? Och så går det på det här sättet. Eskilstuna släpper in ett mål från ingenstans i början av andra halvleken. En miss från Meli Lundberg i målet. Och så plötsligt då Kristianstad ut, som är då pressade av Piteå, tillbaka på, i förarsätet. Och sen får ju Kristianstad det här målet när Amanda Edgren egentligen står i vägen för ett skott, men i slutändan då blir målskytt istället. Och jo, de sa att de aldrig skulle fira en tredje plats, men de firade en tredje plats efter, och det var de ju medvetna om, att vi lyckades igen, vi ska kvala till Champions League igen. Det var en jätteframgång för dem att ta tre poängen de behövde. Eskilstuna å andra sidan vände ju tillbaka, de tappar ju 1-2 där mot Häcken. Kommer tillbaka, Felicia Rogic är helt alldeles strålande i den här matchen. Alltså avsluten håller sån enormt hög internationell klass när hon bara, ja, lättar in bollen när hon får lägena, straffen hur säkert som helst, som hon själv ordnar också. Och då den mest samlade hattrick-skytten efter en seger mot en serie 2 jag någonsin sett i intervjun efter. De bara, ja, det var väl okej, lite så, det var väl godkänt. Men
grejen där är ju också att där visste ju faktiskt inte Eskilstuna om det skulle räcka, för det hade ju kunnat vara som så att Piteå hade petat in ett mål uppe i...
Det var ju nära.
De ja,
var ju
på hemmaplan. Och i så fall så hade ju allting sett annorlunda ut. Så att jag tror att hon kanske var lite återhållsam där, just med tanke på att man vid den tidpunkten inte visste vad som skulle hända. För samtidigt uppe i Piteå stod ju Mia Karlsson och höll på att dra på sin målvaktströja.
Ja, just det. Jag hade helt glömt den lilla detaljen när det såg ut som att Melina Lux skulle få avsluta matchen i förtid där på tilläggstid. Och vem är det som står med målvaktströja? Jo, det är Mia Karlsson. Den enda positionen hon inte spelat. Hon har spelat överallt och använt i alla möjliga sammanhang. Och då var det såklart hon som var på väg in. Och jag minns vi satt och chattade där. Då bara, nu händer det. Nu ska Mia Karlsson in och spela målvakt. Men det blev ju inte så. Man, alltså, nu var det ju kul för klart att Melina kunde fortsätta spela istället och inte var allvarligt. Men man hade velat se Mia Karlsson som målvakt också. Det hade varit ganska roligt.
Det hade det. Och du nämner ju här liksom Kristianstad och Eskilstuna och... Ja, det var ju de två det handlade om till slut, men de var pressade hela vägen. Båda lagen behövde vinna, för där bakom kom Vittsjö. Vi pratade om det inför att okej, de måste vinna med ganska många mål liksom, så kommer de ändå upp på samma poäng som Eskilstuna och Kristianstad om de hade förlorat bägge lagen. Det var ju det som krävdes för att Vittsjö skulle blandas in i det hela, men man får säga att Vittsjö gjorde vad Vittsjö kunde.
Alltså, ja, det är den elefanten i rummet jag inte har behandlat den här. Alltså,
ja, vad, den kommer du inte undan.
Nej, det gör man absolut inte, för vad var det som hände på Vittsjö IP? Alltså, det Vittsjö som haft lite problem att göra mål stundtals hela säsongen. De har snarare varit liksom försvaret med Sandra Adolfsson och Claire Polkinghorn som håller tätt och liksom stänger igen ordentligt.
Sen, nu är det ju de som gör mål också.
Ja, jag tänkte precis säga det. Det är ju såklart de som gör 1-0 och 2-0 och liksom banar väg för det här också. Men sen så här, ja, 2-0 tidigt. Ja, men skönt för Vittsjö, var så alltså, tuff för Örebro, för de hade också chansen. Ja, de låg ju faktiskt femma inför det här och hade chansen att klättra upp. Men sen bara så fortsätter det 3-0. Ja, nu vet jag inte när liksom reduceringen exakt
kom. 5-1.
5-1, det var där den kom. Ja, 4-0 då. 5-0, 5-1. Och sen då när slutsignalen går står det 8-2. Och det här är ju en typ av resultat som vi vanligtvis många liksom använder som argument för att ja, men det är för stora klyftor i den här serien och så vidare. Det handlar inte om det här i den här matchen. Det här är två egentligen jämnbra lag.
Därför de här, när liksom uppdateringarna kom på Stockholms stadion från Spiken som liksom berättade att så här går det just nu i Allsvenskan, och då hade anledning att återkomma till den här matchen några gånger. När han började komma till 7-2 och 8-2, då bara skrattade ju publiken och undrade, vad är det som händer? Har KIF Örebro någon förklaring på det här eller?
De har ju det, eller förklaring och förklaring, det var ju såklart enormt tunga huvuden i KIF Örebro efter det här. Jag pratade lite med tränare Rickard Johansson som skickade en liten rapport på vad det var som faktiskt hände på Vittsjö IP. Jag kan läsa högt här att riktigt piss idag, inleder han ju sms:et och förklarar.
Svårt att säga något annat.
Två insläppta mål på första 10 minuterna på hörnor. Ja, Sandra Adolfsson, Claire Polkingård. Rent fysiskt körde det över oss på den tunga planen. Sen Berglind, eventuellt allvarligt knäskadad och utbytt. Det är ju oroväckande om inte annat. Har ju varit ett namn man kanske inte lyft så mycket i KIF Örebro, men verkligen varit ett genombrott också på planen den här säsongen. Och luften dog tidigt för oss, och med både Carly borta, Carly Wickenheiser som saknades också, och Berlin borta tidigt, så åt det upp oss fysiskt på alla sätt. Vi försökte gå framåt, men då rann det på åt andra hållet istället. Riktigt tråkig avslutning på säsongen, och idag känns det riktigt tungt. Men om några dagar kanske man kan vara lite nöjd. Mer poäng än vad KIF tagit på sex år. Och 9 segrar, det är lika många som KDFF och Bayern. Mer än både Vittsjö och Linköping. Men problemet är att vi måste omvandla förluster till kryss. Det hade räckt i år, men det blir vår uppgift till nästa säsong. Men ja, det här är ju anmärkningsvärt på alla sätt. Hur mycket man än kan sakna Wickenheiser Berlin på inne i mittfältet, det ska få ju inte rinna iväg på det här sättet. Och sen är det för Vittsjö, så liksom alla stjärnor står ju rätt. Plötsligt sitter vartenda läge som de inte har satt tidigare. Det är en... Ja, det är ju alla levererar ju på något sätt. Fernanda da Silva sätter ju tonen med en assist, och sen det fantastiska 3-0-målet. Det var väl kanske vackraste av samtliga mål. Michel de Jong är ju hur klinisk som helst när hon får lägena. Klara Markstedt är Klara Markstedt och petar också in 2 mål i den här matchen. Tove Almqvist får näta igen. Många spelare som bara är sugna på att göra mål, som bara kör, och det är ju vilken underbar avslutning för dem hemma på Vittsjö IP. Att ja, det räckte kanske inte till att ta sig till tredje platsen, och såklart det blir, man tänker då också, men tänk om man kunde ha portionerat ut de här målen som Ebba Hed sa, att om man hade lagt ett mål i någon 0-0-match och ett annat i en annan 0-0-match, ja, då hade det varit en Champions League-plats. Men det är uppenbart att Vittsjö avslutade säsongen på väldigt positivt vis i alla fall, och de är ju att räkna med nu för tiden som ett av liksom övre halvan lagen i den här serien. Det är ju utan tvekan i alla fall.
Och det som är lite intressant där är ju, om man tittar, de hade släppt eller gjort 21 mål inför den här matchen. Och jag har alltså 8 i samma sen. Så att, 29 mål totalt den här säsongen för Vittsjö. 8 kommer mot KIF Örebro i den sista omgången.
Det helt sjuka i det här är ju också att KIF Örebro då, alltså i och med att alla resultat går emot dem i den här omgången. Linköping besegrar AIK med 2-0. Känner Grace Kanu med 2 mål där. Hammarby vinner borta mot Växjö med 2-0. 2 assist av Ellen Wangerheim ska man väl slänga in där också. En fin slut för säsongen för Hammarby, även om de inte nådde upp till övre halva tabellen. Men KIF Örebro, 8:e plats, det har vi hört förr.
Det har vi, framförallt när Kristoffer Bergström pratar.
Ja, och det är liksom att det finns något så här. Jag vet inte om man ska kalla det vackert eller sorgligt att de ändå lyckas sluta 8 trots att det finns så mycket positiva tendenser i det här laget. Men det är ju att alla stjärnor stod absolut fel för KIF Örebro under slutomgången, det kan vi konstatera.
Ja, och också som Kristoffer Bergström varit inne på några gånger under säsongen, man vet inte riktigt vad man får med KIF Örebro. Ena dagen så är det de där sommarängarna, och andra gången så har man klippt i gräset och det är inte lika vackert. Det är lättare att ta sig förbi och så vidare. KIF Örebro alltså 8. Vi kan ju också då konstatera, du nämnde Hammarby där som får en fin avslutning, vinner med 2-0. Slutar 7, vilket gör lite ont i mig, för det hade varit så roligt att se Kristoffer Bergström målad blå. Det var ju det han skrev i sin krönika inför, att om något Stockholmslag kommer på övre halvan, ja, då skulle han äta upp sin skam och måla sig blå.
Fast i det här läget nu, Hur blir vårt vad? Mitt och Bergströms vad? För att det, är väl
det skulle ju skilja tre placeringar, du som hade lyssnat tillbaka.
Ja, och det här, nu är det ju två placeringar som skiljer, men det känns så liksom, jag känner ju inte att det här är en seger.
Nej.
Och då blir det på något sätt att...
Nej, det känns som att alla vad bara liksom bara rann ut i sanden.
Ja, men alltså att slänga på honom en Hammarbytröja nu, när det är två placeringar, det känns så här, det blir diffust. Det hade nästan varit bättre om de hade slutat åtta, och då hade jag bara fått ha den där Vittsjötröjan som man, jag typ vill egentligen förlora det där vadet bara för att ha en Vittsjötröja. Men nej, det var det tråkiga delen med avslutningen på serien.
Exakt, väldigt mycket så faktiskt. Det man också kan konstatera när man tittar rent siffermässigt som vi gör här lite inledningsvis, det är ju att Rosengård faktiskt vinner serien med 10 poäng.
Det gör de, ja. Det är ganska många poäng.
Det får man säga. De landar alltså på 57 poäng efter att på inget sätt ha varit liksom bakfulla av segerruset efter att ha säkrat i Piteå med 2 omgångar kvar. Vilket man ju ibland annars kan se att okej, okay, ja men lite mätta. Man har redan vunnit serien. Det finns inte samma inställning att gå. Men vi pratade ju om matchen mot Eskilstuna sist. Där var det ju kanske framförallt en otroligt energisk Olivia Skog som verkligen vevade igång hela det där Rosengårdsmaskineriet. Som fick med sig alla och hade det där tempot och ville vinna inför hemmapubliken. För ja, det hade kanske inte varit lika roligt att ha en guldfest på kvällen sen om man hade förlorat den där matchen hemma. Vinner den, vinner också enkelt på Stockholmsstadion ändå, en bekväm seger borta mot Djurgården. Olivia Skog gör ju mål, det har hon gjort på den arenan för. Tyckte väl kanske att gräset var lite sämre den här säsongen än vad det var i fjol när pandemin ju satte stopp för i princip alla andra evenemang på den där arenan.
Ja, det är det som gör det också, ja, för den där mattan har ju varit omdiskuterad hela säsongen. Och det var ju liksom hela bakgrunden till att vi har Evelina Summanens mål som ett av kandidaterna till årets mål är ju att gräsmattan på stadion är dålig.
För ja, det var ju otroliga diskussionerna. Det hade varit friidrottsgala där, att det var hål på planen och att det hade varit diskusnedstötningar och allt vad det var och sådär. Det problemet hade man ju inte på samma sätt i fjol när man inte fick arrangera tävlingar på det sättet. Medan damallsvenskan spelade, så Olivia Skog var inne på att hon kanske var lite bortskämd med hur fin plan de hade då när det i princip bara var de som spelade på den planen. Det var inte lika bra nu, men Olivia Skog visste hur man gör mål ändå och vinner ju den interna skytteligan i Rosengård ganska bekvämt ändå med sina 12 mål. Därefter Sanne Trölsgård 9 mål, sen tränarbytet i somras hon öst in 7 mål.
Det är mycket, men alltså jag tycker faktiskt att det finns argument om man bara ska titta på serien efter uppehållet, efter OS-uppehållet, då är Sanne Trölsgård en av absolut mest liksom framstående spelarna i den här serien. Det hon har gjort, och hon borde nämnas tycker jag liksom på individplan när man pratar om liksom FC Rosengård och deras väg till guldet, för att utan henne, hennes liksom, ja, mångsidighet till att börja med på att de spelar högerback, även om hon själv sa det väl att ja, högerback, jag får göra vad jag vill, jag springa lite hur som helst.
Ja.
Så är det fortfarande så att hon gör ju också lite vad som helst. Hon gör det som behövs för laget. Hon gör viktiga mål i viktiga lägen och har den här vinnarskallen, den här energin. Hon personifierar Rosengård tycker jag, sättet hon är och den liksom attityd hon har till fotbollen och till spelet och allting. Så att hon har en jättedel i att de står med SM-guldtiteln och inte bara med sina mål utan bara med henne som person skulle jag säga.
Det är ju roligt, man kan se när de leder med 2-0 eller sådär i någon match och så får Sanne Trölsgård ett bra läge men missar. Hon blir ju lika förbannad ja, ja. Då som om det hade stått 0-0 och ett eventuellt matchavgörande mål missas. Det är en otrolig inställning och det är ju oklart om vi får se henne nästa säsong i Damallsvenskan eller inte. Hon är numera den enda som sitter på utgående kontrakt i Rosengård. Man har valt att förlänga med Fiona Brown. Man har valt att släppa Amanda Altheden som ju också satt på utgående kontrakt men inte fått så mycket speltid den här säsongen. Man ser att hon utvecklas nog bättre av att komma till ett ställe där hon kan få mycket speltid. Och det Rosengård behöver framförallt nu är mer bredda truppen. Therese Sjögran var inne på att man har ju sett den här hösten hur mycket det sliter på häcken med Champions League-spelet. Och det är ju någonting som sitter som en tagg hos Rosengård att man inte är där. och få spela Champions League, det är ju det självklara målet nästa säsong, tillsammans med att försvara SM-titeln givetvis. Och för att kunna slåss på båda de fronterna så behöver man en bredare trupp, man behöver spetsa till den. Och ja, det var inte glasklart om Sanne Trölsgård ingick riktigt i de planerna eller om Sanne Trölsgård ville vara kvar, för hon var ju inne själv på att jag har varit i Rosengård i 5 år nu, så att vi får se vad som händer.
Det känns som hon varit där längre än 5 år, tycker jag. Alltså, det känns som att hon är liksom nästan en del av möblemanget i den klubben. Tycker jag, hon personifierar dem som sagt så mycket. Jag tycker att från Rosengårds del, eller från liksom sportchef Therese Sjögran, då tycker jag det borde vara självklart att såklart man vill förlänga med henne ett år eller två till. Det tycker jag i alla fall, sett i vad hon bidrar med, både liksom, alltså som person. Sen kan jag förstå om Sanne Trölsgård själv känner att ja, men det kanske hade varit kul att flytta hem till Danmark och köra sista åren där, eller om det finns något annat äventyr som lockar, eller någon annan roll eller något annat. Det kan man ju på något sätt förstå. Men jag hoppas för Rosengårds skull i alla fall att Rosengård själva har intentionen att, om det är möjligt, förlänga med. För jag tycker att hon fortfarande, just med att bredda truppen, så är hon spelare som skulle bidra så pass mycket i det. Och med rutinen hon har.
Ja, det är ju en spelare vars kontrakt alltså går ut. Vi fick ju också veta här, som du lade märke till, att man smög ut i helgen att tvåan i skytteligan den här säsongen på 14 gjorda mål har ju framförallt öst in på slutet. Utkänna Grace Kanu i Linköping lämnar damallsvenskan.
Ja, om ni undrar för ni men inte kunde läsa om det på Sportbladet, så är det ju för att de just smög ut det mitt då. Alltså man tittar på det här pressmeddelandet, och det är lite dåligt av oss också, men jag såg det faktiskt först igår när man skulle titta lite där på hemsidan och så vidare. Och då står det där att det publicerades den 6 november klockan 14.00 avsparkstid, Linköping AIK, sista omgången. Att man då lägger ut det där ganska tydligt att ja, såklart, då blir det ju ett farvälföreställning, och Utkänna Grace Kanu svarar ju på det med att göra 2 mål i den här matchen och verkligen liksom tacka för sin tid, sin framgångsrika tid i Linköping på ett väldigt vackert sätt. Men såklart hon smög ut det att hon lämnar, ja då sannolikt också lämnar damallsvenskan, för det är ju då ett liksom klubb i utlandet som ska locka tydligen. Det ska bli väldigt spännande att se vad det är för klubb som har lagt vantarna på henne, för att hennes höst också alldeles, alldeles strålande. 5 mål sista 2 matcherna säger väl det mesta, om inte annat. Hon, jag har varit helt klinisk framför mål, är ju en otroligt viktig faktor i att Linköping ändå lyfter sig upp på den övre halvan till slut i den här tabellen. Och ett jättetapp såklart, men Linköping har ju varit med om stora tapp tidigare. De tappade Frida Månum i somras. Jag tycker faktiskt att de har lyckats ersätta henne nu med när Jukka Momikki har verkligen kommit in i den där rollen, och man märker ju vilken enorm kvalitet och enorm spets det finns hos henne. Så jag tror att med Linköpings ändå ganska breda scouting-nätverk, med deras liksom rekryteringsförmåga som de ändå visat, så kommer de kunna hitta en bra ersättare. Men såklart det är ett tapp här och nu på alla sätt och vis att förlora sin absolut främsta målskytt och poänggörare.
Ja, 14 mål landade alltså Utkänna Grace Kanu på den här säsongen, och vi lär väl ha sett det sista i damallsvenskan också av skyttedrottningen Stina Blackstenius, som ju tar hem inte bara skytteligan utan även assistligan den här säsongen. Förlängde ju visserligen en månad med Häcken för att kunna spela de sista Champions League-matcherna. Det är ju så att medan vi sitter här och poddar så flyger de väl in över Portugal, Häcken, med tanke på att det är Champions League-möte borta mot Benfica som väntar för Häcken härnäst. Men ja, Stina Blackstenius är ju en spelare som har haft en alldeles fenomenal säsong.
Ja, hon vinner skytteligan, hon vinner assistligan, vad mer behöver ni höra? lite så, hon har ju varit alldeles, alldeles lysande, och man märker ju också när man tittar bara på sociala medier utan att gå in på liksom vilka klubbar som genuint är intresserade på riktigt eller inte, så märker man på internationella klubbar supportrar. Framförallt kanske Manchester United supportrar på sociala medier. Så fort Stina Blackstenius dyker upp, nämns någonting på liksom Twitter och så vidare, då är United fansen där bara, men vad håller ni på med? Varför har ni inte värvat henne än? Liksom, vi ska in henne på topp. Många vill se Stina Blackstenius i sitt lag, och Stina Blackstenius är ju väl medveten om att det kommer finnas enormt intresse för henne. Jag vet, jag pratade lite med henne här i veckan, och då sa hon ju där att ja, men man vet ju inte så mycket än, men såklart att det ändå börjar närma sig en tid när man ska börja se över sina alternativ och se vad det finns på bordet och vad man kan göra. Men det är ganska uppenbart att hon siktar ju på att komma till en riktigt stor klubb ute och testa ett rejält äventyr utomlands. Det är ju en ganska illa dold hemlighet, om vi säger så.
Det är det ju verkligen, och man har ju sett hur trygg hon är i den miljön hon har befunnit sig i nu i Häcken, hur bra det har funkat, hur skönt det har varit för henne att landa in och få en ordentlig försäsong som kunna bygga på alla delar i sitt spel egentligen. Hon har ju verkligen försökt vässa allt som hon kan på en fotbollsplan och slitit rejält för Häcken. Var ju tidigare i Frankrike i Montpellier. Det gick väl inte riktigt som hon hade tänkt sig. Jag har ju själv varit inne på att hon kanske var lite ung. Det var lite jobbigt det här med att man faktiskt inte förstod språket. Att det ställde till problem när man väl kommer ut och kanske är lite osäker från början. Och så funkar inte kommunikationen och sådär. Och det var väl första landslagssamlingen efter OS tror jag som jag då frågade henne. Men du Stina, vilka språk pratar du då? Svenska och engelska.
Ja, och ja. Alltså, det är ju någonting också med alltså svenska spelare och en fascination för den engelska fotbollen. Det finns ju något sånt där också, att det finns inrotat i Tipsextra-kulturen och uppväxten för alla att det är något speciellt med att spela i England. Sen är det ju såklart att man har märkt att vissa såklart dras till Spanien eller till Italien och så vidare också, men det är något särskilt med England, det är något särskilt med de här klubbarna som Manchester United, Liverpool, Arsenal, Chelsea, City nu för tiden också, men att spela i den engelska liksom fotbollskulturen tror jag tilltalar väldigt många, samtidigt som det är en liga som verkligen är på frammarsch på alla sätt och vis, inte bara på hur det ser ut på planen utan också hur det ser ut runt omkring planen, så att såklart det är en attraktiv miljö att komma till.
Ja, och där har det ju hänt otroligt mycket med tv-sändningarna, rättigheterna som har sålts ut till där både BBC och Sky Sports satsar på ett sätt man inte har sett tidigare. Och såklart så ser man ju som svensk spelare hur det har gått för andra svenska spelare som finns där nu, att det finns bärande spelare som Magdalena Eriksson som leder sitt Chelsea i Women's Super League. Vi har ju haft svenskor i England innan det, innan de här ordentliga satsningarna, och som Hedvig Lindahl var inne på när vi hade en landslagschatt med henne här lite tidigare i höstas, att på den tiden hon var där, ja men då märkte man verkligen att det var first team, ladies och youth team. Så att ja, man liksom satte inte ens könet på first team, utan det var första laget, och sen så hade man ladies här borta lite som fanns vid sidan om och som visserligen hade en del förutsättningar såklart, men bara hur man i språkbruket på hemsidan till exempel särskilde de här två åt, och att det har blivit en helt annan grej. Jag har varit in, eller direkt efter det gick jag in på alla Premier League-klubbarna där, eller storklubbarna.
Super League-klubbarna.
Ja, men Premier League för herrarna då, ja. Kanske, alltså för att komma in på deras sida och se, är det fortfarande den skillnaden? Och nej, nu står det men, women.
Ja,
och de allra flesta håll, PSG till exempel, jobbar fortfarande inte så. Där är det fortfarande women. Men ja, det har ju hänt en del, och att man har sett den utvecklingen, att man ser det som sker och att det blir såklart spännande. Vi har ju sett spelare som har gått i sommar från Damallsvenskan som har gjort det bra redan. Till exempel en av dem som kanske har gjort störst succé har du ju redan nämnt. Hon lämnade Linköping och är bärande i Arsenal, där vi ju har Jonas Eidevall vid sidlinjen.
Där ska vi också säga någonting, att vad är det för start han har fått?
Ja, det är helt otroligt. Ja, men,
och det är ju så positivt, det är så fruktansvärt positivt att han som lite på någon pionjärroll, kanske man ska kalla det riktigt, men alltså, i alla fall i en sån stor klubb att, som är så pass känd och liksom har så pass stor fanbase, att han gör ett så pass bra jobb efter att visa, liksom bara ha bevisat sig i Damallsvenskan tidigare. Det skickar också en signal. Ja, det finns ganska bra tränarnamn i Damallsvenskan att titta på för klubbarna när de ska rekrytera. Så att det är ju otroligt positivt för svensk fotboll att Jonas Eidevall har fått den succéstarten som han fått.
Ja, och svenska tränare har ju alltid haft ett gott renommé, men vi har ju mest sett dem på landslagsnivå tidigare. Det finns ju svenska förbundskaptener lite här och var och i omgångar i olika nationer där ute. Sverige springer ju snart på till exempel Anna Signoll i, som är i Finland i VM-kvalet här. Det är ju nästa match för det svenska landslagets del i Göteborg. Jag hoppas att det kommer vara ordentligt med publik. Jag tror att det är över 10 000 sålda redan.
Till och med över 11, va?
Ja, det kan säkert ha passerat det också. Så att det lär väl bli en otrolig stämning i Göteborg, den där matchen. En av matcherna som man ser som de svåra, även om kanske bortamatchen då räknas som en svårare uppgift. Men Caroline Seger var inne på att Ria Öling påpekade att ja, Den matchen är på gång och det är nog många av de damallsvenska spelarna i Finland som ser fram lite extra mot just den där uppgiften att få ge sig på stora, starka Sverige, som man ju ändå får säga att det svenska landslaget är, som världstvåor och som har presterat på den internationella scenen.
Jag vill se en hel damallsvensk finländsk startelva. Det tycker jag vi kan kräva, en sån match på hemmaplan. Alltså, det spelar ingen roll liksom vad du har för andra spelare ute utomlands som kanske borde platsa egentligen. Kör en hel damallsvensk elva, det tycker jag.
Det hade varit fint. Och det som Finland har att se fram emot, ja, de kan väl värma upp lite då inför EM, för de hamnade ju i dödens grupp dessutom. I den här fruktansvärda gruppen.
Alltså den gruppen är... Man mår dåligt bara när man ser den, för att liksom, jag tror ju till exempel på spanska landslag, tror jag pratar för lite om, alltså med tanke på att de har ju en grund med, ja, spelare som är bärande i världens bästa fotbollslag just nu på damsidan, det vill säga Barcelona. De borde kunna vara en utmanare om titeln. Du har Tyskland som
är revanschsugna så in
som inte har fått spela OS och vill visa att de fortfarande...
Och röker redan i en kvartsfinal i VM senast. Det smärtar såklart.
Ja, men det är inte...
Sverige sparkade ut dem i ett stekhet renn för 2 år sedan.
Det gjorde de. Och ja, de är ju en supertitelkandidat på alla sätt och vis. Nu ska vi se den här, som man inte blandar ihop allting. Visst är det Danmark vi har där också?
Det är absolut Pernille Harder och gänget som ska försöka få hål på de här giganterna.
Ja. Och sen då Finland på det. Så att det är ju... Den gruppen är ju helt bizarr. De har lyckats plocka de svåraste från varje, alltså pott, i princip, skulle jag säga.
Ja, det är möjligtvis som Sverige skulle in där istället.
Jo, i och för sig, det är sant. Men Spanien och Sverige, Spanien är också ett... Jag tror absolut på Spanien.
Det tror jag med. Och det som jag tycker ändå var roligt att prata med Anna Signol efter den här lottningen, som ändå var väldigt positiv kring vad de hade hamnat i och valde, som man ju såklart ska som ledare för ett lag i det här läget, att se möjligheterna som finns, att det här kommer bli ett getingbo. Det finns inga matcher där de andra kan vila spelare. De kommer ta poäng av varandra. Ja, och underskattar de oss på köpet så gör det absolut ingenting för oss.
Det är en bra poäng hon har faktiskt, att det är ju liksom att för Finlands del så kan det ju räcka med 1 eller 2 skrällresultat för att faktiskt ta sig vidare, i och med att de andra lagen kommer att liksom gå på nitar mot varandra. Sen kan det ju vända på det också, att ja, det är inte som att Finland kommer att kunna räkna hem 3 poäng i någon match heller.
Nej.
Det hade de i och för sig kanske inte kunnat, oavsett vad de hade fått för gruppsätt i deras status på så vis. Men jag skulle ju säga, jag satt och tänkte om liksom, de finländska herrarna var ju liksom helt nederlagstippade inför herrarnas EM. Det är väl ändå tuffare läge för damerna här nu, med tanke på vilka enormt starka lag de har hamnat med. Så
de ska ju inte på pappret ta poäng i någon av de matcherna.
Nej, de ska ju knappt göra mål i någon av de här matcherna liksom, med tanke på vilka de möter. Men det är, jag hoppas att de kommer att verkligen liksom ge en match och överraska oss. Det hade varit väldigt roligt.
Ja, det blir en spännande och rolig sommar att se fram emot. Och vi får väl se hur det blir med biljetttrycket inför det där. Enligt Karl-Erik Nilsson så ska man ju kanske kunna flytta matcher om man kommer upp i de siffrorna som finns. För det är ju så att Sverige har hamnat på Manchester Uniteds hemmaarena, som tar 8000. I en av gruppspelsmatcherna. Det är alltså så att när OS spelades i London 2012, ja, då var lägsta publiksiffran på en fotbollsmatch under den turneringen 11 000. Och så har man pratat om att det här ska vara det största mästerskapet i historien på damsidan.
Jag fattar ju kanske att du inte vill bara ta de absolut största matcherna.
Men mellanarenor måste det finnas ganska gott om i England.
Ja, men titta på hela Football League-systemet. Du har liksom, ja, vad blir det? Du har 20 lag i Premier League, 24 lag i Championship, 24 lag i League One och 24 lag i League Two, som jag nästan vågar säga att majoriteten av dem har större än 8000 på sin arena. Alltså det finns hur mycket arenor som helst att välja på. Så bara ta någon. Det behöver inte vara i massa stora städer alla matcher, absolut inte. Men jag tycker det är jättekonstigt också. Men det är lite oroväckande att det kan flyttas. För jag minns ju då med fasa den här plötsliga diskussionen som dök upp inför OS-finalen, när, ja, men vi flyttar den på grund av tiden som vi la den fel från början. på grund av liksom amerikanska tv-tider och allt vad det var. Så, men vi flyttar den till en annan stad istället nu, dagen innan. Vi vill inte få något sånt liknande att oj, det kan komma lite mer folk. Ja, men vi flyttar väl den till Wembley istället då. Lite sådär bara på uppstuds som det kan bli. Det är min farhåga när jag hör att det kan liksom...
Ja, jag tror inte att det kommer ske så sent i så fall.
Nej, det hoppas jag verkligen inte.
Och det som Karl-Erik Nilsson då är inne på, att för han fick frågan av vår kollega Fredrik Andersson som pratade om honom efter att Caroline Seger lyfte den här kritiken igen nu, i och med att Sverige faktiskt hamnat på en av de här mindre arenorna. Och så säger han ju att skulle trycket bli oerhört på de matcherna som ligger på de allra minsta arenorna, ja, då finns det också en flexibilitet att ta upp en diskussion med arrangörslandet kring just den frågan. En erfarenhet av det nu, att kunna vara flexibel och hitta praktiska lösningar. Men som det ser ut i nuläget så är det ungefär 170-180 000 biljetter sålda till mästerskapet. Nu börjar det ticka på att det här kommer bli det största europeiska mästerskapet någonsin. Det är inget snack om det, enligt Karl-Erik Nilsson.
Flexibilitet att ta upp en diskussion. Den terminologin är slipad, om vi
det
säger så.
Man märker att Karl-Erik Nilsson är politiker i grunden och har gjort en hel del tidigare. Det är tydligt på hans svar. Han är ju också då UEFA-pamp, ska vi ju säga. Han är inte bara i Svenska fotbollförbundet, utan han är ju också involverad i UEFA. Det är ju därför han får de här frågorna kring om UEFA kan tänka sig att ändra och sådär. Han menar ju att man såg ju det under herrarnas EM, där man faktiskt fick byta värdstäder och lite sådär på grund av pandemin. Och det är där han menar att okej, vi har lärt oss, man kan vara flexibla, det går att fixa. Så vi får väl se om Sverige nu kan sälja slut på den här 8000-matchen. Det är väl sista gruppspelsmatchen, tror jag, mot Ryssland, som ska spelas på arenan som bara tar 8000. Om de biljetterna tar slut, ja.
Ja, då finns det en flexibilitet i diskussion.
Ja,
men
vi får se.
Jag tänker kasta oss tillbaka. Nu hamnar vi någonstans borta i England här, men jag tänker kasta oss tillbaka till typ damallsvenskan här igen. För att,
du menar att vi är den damallsvenska podden?
Ja, det är vi. Vi har ju gått ifrån och gett oss ut utomlands förut, men jag tänker att vi ska ta oss till Linköping Arena.
Det tycker jag låter mycket bra. Och anledningen till att vi beger oss till Linköping är ju det där jag pratade om i början av podden. En trotjänare som tackar för sig. Petra Johansson med oss direkt från Linköping. Du, hur är läget nu när du har lagt skorna på hyllan?
Jo, men det är bra. De är inte riktigt uppe på hyllan än. Det är några träningspass kvar här, men annars det känns bara bra faktiskt.
Har det smält in ordentligt att okej, nu är det liksom över?
Ja, men jag tror det. Jag har ändå vetat om det här ett tag. Och, ja, det kommer inte på det här sista veckan, utan jag vet om det är ett halvår kanske. Så att det känns faktiskt inte så känslosamt som jag trodde. Men på onsdag ska jag ju packa ur platsen där i omklädningsrummet. Så då kanske det blir lite mer känslosamt, tänker jag.
Hur var liksom sista matchen för det här i omgången, sista omgången?
Nej, men det var bra. Jag var väldigt nervös innan på ett positivt sätt, men det kändes som att det var något speciellt. Men sen när väl matchen var igång och så vidare, så tänkte jag inte på den ena gång faktiskt. Så att, det gick över förväntan.
Vad fick du för bemötande då på arenan?
Nej, men det var jättefint. Fått mycket fina kommentarer och lovord, både som spelare och människa, vilket är, ja, det värmer ju såklart jättemycket och man blir verkligen varm ända in i själen. Så att det är ju intressant det där, att man får ju oftast höra hur bra man är när man slutar. Ja. Men det tackar man och tar emot bara.
Vad säger du om din insats då i sista matchen?
Nej, men det kändes som en stabil insats, tycker jag. Gör väl sällan några saker som sticker ut massa och kanske inte sticker ut åt varken det bra eller dåliga hållet. Så att en stabil insats som det kanske oftast brukar vara när Petra Johansson spelar. Det är inga wow åt något håll.
Du, om man tittar här på statistiken, så vinner du ju faktiskt varningsligan i år också, i och med att du fick ett gult kort i den här sista matchen. Hur känns det att lämna med en seger i varningsligan?
Nej, men det känns ju bra. Det känns som att det har ju ändå alla tippat på, skulle jag tro. Så att då liksom, jag är ju skäl för ryktet här, tänker jag. Så att det känns väl jättebra. Jag fick ju ta ett sista gult kort i sista matchen också. Så att ja, det kändes ju bra.
Var det ett korrekt gult kort?
Ja, men det tycker jag. Jag kom ju lite sent där. Så att den skulle jag nog ha. Var det där jag vann ligan på alltså?
Ja, Hanna Davidsson har nämligen 6 gula kort också. Så att det där sjunde, det gör att du är ensam på topp.
Ja, det visste jag faktiskt inte, men så himla bra. Det kan inte bli mer bra. Det vann i någon liga i alla fall.
Exakt, för det är ju bara varningsligan man tittar på. Man tittar ju inte på mål och sånt annat, utan vi fokuserar på den här.
Nej, inte jag i alla fall. Nej, precis.
Men du, är det något av de där gula korten från säsongen du minns? Speciellt sådär?
Oj.
Eller har de bara fladdrat förbi dig?
Ja, men de fladdrar förbi mig ganska ofta. Jag tycker att de kommer lite enkelt ibland, de där gula korten. Men jag skulle säkert komma ihåg dem om någon skulle påminna mig. Men jag kan inte komma på något nu faktiskt.
Det där är ju ofta en diskussion annars, att spelare som har ett rykte om sig att få gula kort eller liksom vara hård för i dueller och sånt, har mycket enklare att få kort av domare. Håller du med om det?
Det håller jag faktiskt med om ganska så mycket. För att det, rykten, eller så här, sägner, kommer väl oftast till av att det ligger någonting i det, tänker jag. Och ibland är det faktiskt inte jättesvårt för mig att få gula kort, kan vi säga nu när jag har slutat spela. Så att ja, det är jag villig att hålla med om.
Finns det något så där du känner att du verkligen inte har förtjänat som du har fått?
Ja, men det är lika där. Jag kan inte komma ihåg exakt situationer, men en del skulle absolut ingen annan. Alltså Emma Lennartsson till exempel, världens finaste, som aldrig får gula kort. I samma situation så tror jag att jag skulle få vissa gula kort som hon inte skulle få, och andra också. Liksom. Så att, ja, det ska jag tycka att jag har fått några i år också som kanske inte var helt värd att få.
Inte för att fastna vid alla gula kort bara här när vi ska summera liksom karriären och sånt, men har du någonsin liksom tagit ett medvetet för att liksom passa in en avstängning på ett snyggt sätt, om man tittar liksom i karriären?
Alltså inte, jag har ju inte gjort det för att det ska passa in i något spelschema, men utan att nämna några namn så spelade jag vid en annan förening en gång i tiden som det fanns någon tränare som tyckte att det passade bättre på någon annan bortamatch. Så att, ska inte hänga ut någon här, men ja, det kan nog hända.
Hur tar man ett sånt då? Liksom, är det liksom maskningskortet då, eller är det liksom...
Nej, ja, det var det sjukaste var ju att det var det svåraste match att få gult kort i min hela karriär. Jag försöker få gult kort då det var typ i 88 eller någonting, tror jag. Jag tror jag stod för nära bollen någonting vid en frispark. Och backa inte. Ja, det var det gult kort, så att, ja. Så kan man också ta gult kort.
Det kan man. Du, vad tycker du själv har karaktäriserat dig, om vi ska släppa de här gula korten och det hårda spelet?
Ja, nej, men som jag också har hört nu när andra har pratat om min karriär, så är det väl att jag ja, alltid liksom gör mitt bästa, och framförallt gör mitt bästa för lagets skull. Ja, en spelare med ledaregenskaper som vill få andra med mig och må bra. Sen så tycker jag väl själv också att jag har en ganska så bra fötter, speluppfattning så. Men som jag också sa i början, att håller väl en hög lägsta nivå också. Mm.
Du var ju inne på det i början också, att det här är ett beslut som liksom har växt fram för dig, att du har vetat om det själv i ett halvår eller så, att det här är sista säsongen. Vad är det som ligger bakom det här beslutet?
Nej, men framförallt är det ju att jag vill ha mer tid till mina barn och min familj. Jag har levt så här i 20 år. Jag var 13 år när jag började spela i Elitettan, eller Norrättan som det hette då. Så att, man har ju levt det här livet i väldigt många år. Och fast man gärna har gjort det hittills, och liksom, det är fortfarande lika kul, men jag vill också vara med när min dotter växer upp och kunna vara fotbollstränare där och vara med på helgerna när man gör andra saker istället för att åka buss över hela Sverige. Så att Framförallt handlar det mest om att jag vill ha ett liv, ett normalt liv tillsammans med min familj helt enkelt.
Vad kommer du sakna mest med att inte vara fotbollsspelare?
Nej men såklart när man varje dag kommer till omklädningsrummet, till laget och man har ju väldigt kul ihop, i alla fall de lagen jag har varit i, så har vi verkligen haft fantastiskt roligt ihop under de här 11 månaderna som säsongen är, oavsett hur dagen ser ut. Man har alltid 20 kompisar som tar hand om det skulle behövas, men också såklart att vinna någonting tillsammans, en enstaka match eller en kupp eller en serie, vad det kan vara. Så att det är så mycket känslor inblandade i idrott, oavsett om man förlorar eller vinner. Så allt man har gjort tillsammans och att man liksom träffar dem nästan mer än sin familj blir det ju, för man tränar så mycket.
Vad betyder det att du har SM-guldet med dig också liksom?
Om jag hade fortsatt i 10 år till annars. Nej, men det är klart att det känns jättebra att ha ett SM-guld. Och framförallt ett SM-guld med Linköping. Men sen så, det hade inte påverkat mitt beslut, det kan jag inte säga. Det vet man ju aldrig hur lång tid det tar att vinna ett SM-guld.
Du var ju inne på att det är mycket känslor och så här involverat i fotbollsspelandet. Det är ju också adrenalinkick. Och så här att få ge sig ut i de här matcherna och ge sitt allt. Hur ska du ersätta de här adrenalinkickarna och känsloutbrotten som man ändå kan få ut på planen?
Ja, bra fråga. Det har jag nog inte funderat på än. Kanske börja spela igen. Men nej, men så är det ju. Man får ju skapliga kickar av att spela match och situationer som sker i olika matcher. Så att, ja, jag får väl hitta någonting här efterhand, tänker jag. Just nu så vill jag bara vara ett tag, tänker jag. Jag behöver inte hitta på något nytt på en gång.
Men du, vad kommer du sakna minst då med att vara fotbollsspelare?
Minst? Oj, den frågan hade jag fått. Det var ju... Ja, men det måste ju ändå vara de här träningarna i januari, februari när det är minus 10 grader ute och bollarna är stenhårda. Och, ja, det finns ju roligare träningar liksom.
Ja, det låter inte så glammigt.
Nej, det är inte så glammigt då heller.
Men du hade några träningar kvar här innan det är helt över liksom?
Ja, precis. Det är tisdag, onsdag är det fotbollsträningar, sen är det jojo-test på torsdag och det behöver inte jag springa då, så att det kanske man också är glad över att inte behöva göra framöver.
Tror du att lagkamraterna har förberett någon överraskning eller någonting till?
De har redan överraskat mig lite och tacka av mig, så att det skötte de efter matchen i lördags och jättefint av dem.
Du lägger ju då skorna på hyllan nu, men du har ju faktiskt gjort det en gång tidigare, 2015, så la du av med fotbollen, men kom tillbaka ändå?
Ja, precis. Då var det ju, då trodde jag verkligen att jag hade slutat för gott, så att det ska jag inte säga någonting annat, men då väntade ju min dotter Nora, så mycket slutade på grund av att jag var gravid då. Så att det var ju en liten annan situation än vad det är nu kanske.
Hur var det då? För det är ju ändå 6 år sedan nu. Den här säsongen har vi ju sett Elin Rubensson är tillbaka. Vi har sett Jessica Wik nyligen få barn till exempel. Var det en annan syn på det där med graviditet och komma tillbaka från fotbollsspelandet på den tiden?
Ja, men jag tror det. Då var det väl, vem hade varit? Josefin Ökvist hade väl kommit tillbaka där några år innan. Men annars var det inte så många som hade fortsatt sin karriär efter att ha fött barn. Så då var det ju ganska ovanligt, skulle jag säga. Så att, nu känns det som att det vanligt, skulle jag säga. Men att det är ingen stort problem. Alltså, det känns ganska, vad heter det? Okej att göra det. Så att, det känns ju bra att man varit med att kanske ändra historien lite. Att det är helt okej och att det funkar bra att faktiskt komma tillbaka till elitidrottandet.
Ja, för det var jag förstått. Var inte helt säker på om det liksom skulle gå att komma tillbaka för att man inte hade sett det tidigare så mycket.
Nej, och jag hade ju inte tänkt att komma tillbaka heller, ska jag väl säga. Men sen så funkar allting bra, kroppen höll ihop och Nora mådde bra och så vidare. Så att när jag fick frågan så kändes det helt självklart. Och sen så ja, var det ju hur bra som helst, tänker jag. Jag har ändå spelat 5 år efter att jag fick min dotter där. Så att, ja.
Hur är det med Nora? Har hon hunnit bli en fotbollsspelare också än?
Ja, men självklart. Hon är med stora syran här och tränar och spelar eget lag. Så att hon har lite bollkänsla, men hon har ju varit med sedan hon var några månader också på planen. Så att hon har väl inte haft så stort val att välja.
Hur skulle du beskriva dem som spelar? Är de som Petra Johansson också, eller är det?
Den lilla är nog lite som jag faktiskt. Nora där, hon är nog liten terrier där. Hon är ganska tuff, så att jag ska göra mitt bästa för att fostra henne som mamma.
Hur blir det att följa dem nu då och vara vid sidlinjen istället?
Nej, men det blir väl hur mysigt som helst. Kunna vara med oftare och verkligen se dem i allt de gör, så att det blir fantastiskt.
Det låter som att du är väldigt nöjd och trygg i ditt beslut att nu räcker fotbollskarriären.
Ja, men det är verkligen så och det känns så himla bra. Det var som i lördags där, så var det ju nästan lagkamraterna som grät tårögda mer än vad jag var. Jag var, men jag är fortfarande här, så att jag flyttar ingenstans. Jag kan ju komma ner och hänga med dem där ändå. Det är nära till arenan, så att det är jag verkligen trygg med.
Du kommer synas där i liksom arenans katakomber och sånt även efter nu.
Ja, precis.
Vad ska du göra nu då när du har tränat klart och lämnat Linköping FC?
Då håller jag ändå till på arenan, för jag är fotbollsinstruktör på gymnasiet där på Fria Läroverken. Så att jag är ju på Linköping Arena varje förmiddag ändå nästan. Så att jag är inte så långt bort, så att jag ska vara gymnasielärare helt enkelt.
Det blir inte så mycket separationsångest direkt liksom?
Nej, det blir inte det. Så att det ska nog gå fint.
Så bra. Du Petra, tusen tack för att du hade tid att ställa upp här lite och stort lycka till framöver.
Ja, men tack så mycket själva.
Och stort tack för allt vi har fått se under karriären, måste vi säga också.
Ja, tack för allt ni gjort också.
Ja, Petra Johansson med oss där alltså. Imponerande lång karriär som hon var inne på, började redan som 13-åring alltså i näst högsta serien. Då har man varit med om en del.
Ja, det har man ju. Man har ju varit med om en häftig utveckling för fotbollen här också. Liksom. Man har varit med under många olika perioder och sett det här växa till där det fortfarande håller på att växa till och fortfarande håller på att bli. Så att, det måste vara häftigt. Och som sagt, det finns anledning att tacka för den karriären, för att ha varit en pionjär på många sätt också och en förebild. Liksom,
och det blir spännande att se vad det är då för fotbollsvärld hennes döttrar växer upp till. De har ju några år kvar till... Även då till om de skulle börja så rekordtidigt i näst högsta serien som Petra, så är det ju ändå en bit kvar. Vi ska faktiskt ta avrunda här alldeles strax, för det händer så otroligt mycket just nu. Även om serien är slut så är ju inte vårt jobb med serien slut för den här säsongen än. Det ska ju bli en galatillställning för att sätta punkt på hela det här med Damallsvenskans bästa om mindre än en vecka. Om en vecka sitter vi här och pustar ut, för då är galan över. 19.00 på måndag är det som gäller. Hur laddad är du, Makoto?
Jo, man är ju jätteladdad för det här nu när man också har... Man hade ju ett väldigt roligt jobb förra veckan, måste jag säga, när man ändå skulle ringa upp och till vissa nominerade då till priserna faktiskt också liksom prata lite med dem och avslöja att de blivit nominerade. Så det var ju väldigt trevliga samtal man fick ringa då till de som faktiskt kan vinna priser på den här galan. Alla nominerade är ju släppta, de har dykt upp liksom en efter en här nu i kategorierna på Sportbladet här under veckan. Och nu också här idag presenterade vi ju de 8 kandidaterna till årets mål, och det kan jag säga, det har stötts och blötts här på redaktionen. Vi har inte alltid varit helt ensam om allting, men vi kom fram till 8 stycken till slut, och de ska ju då ni som lyssnar, ni som läser, tittar, ni ska vara med och rösta fram dem, och det gör ni via Sportbladets Instagram story där det kommer att avgöras då.
Ja, och det är bara att ge sig in, för det är full gång redan nu med kvartsfinaler, och det är ju så att det kommer vara kvartsfinaler, det kommer vara semifinaler senare i veckan, och så dygnet fram till galan så är den stora finalen. Den kommer att avgöras under direktsändning, så att man har chansen att ge sig in under galans första timme för att rösta på sin kandidat till årets mål. Så att vill du vara säker på att din kandidat är med hela vägen dit, ja, då måste du in och rösta fram den både i kvartsfinal och semifinal också.
Så är det. Du måste vinna 3 runder. Det är ju ett slutspel. Det är ju en lång väg fram till att då få det här priset som årets mål. Kvartsfinal 1 och 2 är ju igång redan nu på Sportbladets Instagram. Så in där och rösta om ni inte gjort det. Jag har varit inne och röstat i alla fall. Och ni som har lyssnat på podden tidigare kan nog gissa vad jag röstade på i kvartsfinal 2 i alla fall.
Ja, jag har inte röstat där, kan jag säga. Jag har inte ens hunnit i princip andas idag, för det springs åt alla håll för att få ihop den här galan. Det diskuteras allt från ballonger till ljussättning till körschema, och snart ska jag ner och leta kläder till dem som ska jobba med galan. Så att det finns att göra inför den här galan. Det är inte så att vi är ett stort produktionsbolag med en sådär 50 personer som hjälper till. Och
det är du och Jesper Tedén.
Har sin lilla del så här, utan ja, det är en del att fixa, men det ska bli otroligt kul, och jag hoppas ju att vi kommer ha så många nominerade som möjligt på plats här i studion i Stockholm, så att vi kan dela ut de här priserna på riktigt den här gången. I fjol, ni som såg galan kanske minns hur vi fick åka runt och överraska. Det var ju fortfarande pandemiår, vi fick inte bjuda hit någon. Det bästa där var nog, visst det var kul att lura Beta som trodde att hon skulle få dela ut ett pris till Ceci, vilket hon också skulle. Men att istället lämna över hennes diplom, att hon hade tagit hem årets tränare, som hon ju gjorde. Ceci vann årets mittfältare. Men roligast var ändå att plinga på hos Jennifer Falk, som trodde att hon skulle ta emot ett paket. För då er som inte har sett klippet kan notera att hon står redo med legitimationen, för hon ska legitimera sig och ta emot det här paketet när hon öppnar och ser vilka som står utanför, och fick alltså ta emot priset som årets målvakt i fjol efter att ha varit en starkt bidragande anledning till att de tog sitt historiska första guld. Jennifer Falk kan ju faktiskt försvara titeln.
Ja, hon är ju nominerad till årets målvakt igen, och det ska sägas att även om alla inbjudningar här har det, står det att det är mörk kostym, klädkod, Jennifer Falk, du får dyka upp i en Turtles hoodie.
Det är helt okej.
Du har den liksom frivilligheten att göra det, ifall du nu vill och kan närvara på galan. Om du nu lyssnar på det här också, det är oklart också.
Den lilla detaljen, det finns ju väl i alla fall, eller hur många, är det bara en till som kan försvara sitt pris? Det är det, va? Det är Olivia Skog.
Olivia Skog kan försvara ett MVP-pris. Sen har vi ju många som är nominerade igen, men kanske inte vann i fjol. Jag tänker till exempel på Josefin Rybrink som var nominerad. Ja, Beta kan ju försvara sitt
Beta
pris.
Beta kan försvara också, såklart.
Årets tränare försvarade sin tredje plats, och då kan man försvara sin årets tränare-titel också. Men det är väl där som det finns potential att någon kan vinna 2 år i rad, och det känns väl inte helt omöjligt att någon kanske skulle kunna lyckas göra det också. Vi får väl se vad den stora juryn röstar fram. Den röstningen är ju igång hos juryn redan.
Ja, och det är ju så att juryn som tar ut vinnarna består av tränare och lagkaptener i samtliga lag, plus en del experter runt om som har bevakat damallsvenskan och har bra koll på serien under den här säsongen. Så jag tror att det är en jury som består av en sådär 40 personer ungefär som är med och lägger sina röster då på de nominerade i varje kategori. På måndag så vet vi vilka som vinner. Och vill du läsa mer om det här så är det bara gå in på Sportbladet eller googla damallsvenskans bästa, så hittar ni alla nominerade, och det kommer dyka upp fler nyheter med hålltider och allt sånt här som man kan behöva veta för att känna sig redo för måndagens galakväll. Med det så måste jag faktiskt springa vidare och se vad som finns nere i förrådet och vad av det vi kan använda på måndag. Det blir kul.
Ja, men vi kommer väl ses här igen innan vi helt tar vinterlov i alla fall.
Självklart, vi måste ju prata om galan också. Det hinner vi nästa vecka. Så att hörni, var inte oroliga. Vi kommer tillbaka. Ha det fint, så hörs vi.